I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Många av de här principerna har det ju tagit mig faktiskt 39 år att lista ut, men de har alla gjort väldigt stor skillnad för mig och jag hade inte varit där jag är idag utan dem.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 169. Och idag, du vet ju inte vad detta ska handla om.
Nej, men nu, du har lurat på det.
Ja, och nu har
jag inte fått titta.
Nej, och nu ser du rubriken här. 39 oombedda livsråd. Och det är ju så här att när vi publicerar detta avsnittet så är det ju söndag den 6 september och då fyller jag år.
Ja.
Och då fick jag faktiskt tipset från vår kollega Caspian och på nätet så här, men kan du inte bara liksom samla ihop liksom så här,
dina tankar? Nej okej, du fyller 39, ja. Förlåt mig. Att det skulle vara 40 oombedda livsråd, men det är ju 39 för att du
jag,
fyller
39. Jag fyller 39.
Såklart.
Precis. Och så tänkte jag så här att jag läste, så skickade han mig några artiklar med andra bloggar som hade gjort det. Och så tyckte jag att det var väldigt fint. Och sen den andra anledningen är så här att jag har länge tänkt så här, ja, men du vet, tänk om något skulle hända så här. Vad skulle jag vilja att Freja och Elsa, våra döttrar?
Liksom, så här, tänk om något skulle hända dig?
Ja, vad är det?
Vad ska de få med sig från dig?
Vad jag skulle vilja att de fick med sig?
Ja, ja men det låter ju fint. Ja, men jag tycker det. Jag tänker att det är skit att inte jag också kom på det. Jag får också skriva en sån lista.
Ja, du får göra det när du
jag kommer ha fler råd än vad du har.
Ja, precis. Precis.
Det är ju så när man är äldre så har man,
så man, då
har man mer att komma med.
Ja, precis. Nej, men, och så gillar jag det för att den amerikanska bloggaren som hade skrivit det, han var ju 69. Så han hade så här 69 unsolicited advice. Ja. Och så att jag tänker att detta är helt enkelt lite så här, jag tänker helt fräckt säga att detta är liksom min födelsedag, jag bestämmer och detta är mina liksom, ja, men mina råd eller mina principer eller mina tankar som en går födelsedagspresent.
Nej, detta är ekonomi.
Det kommer ganska många inom ekonomi. Det kommer ganska många liksom inom sparande, men det kommer ganska mycket inom företagande också, tjäna pengar. Men där kommer ganska många sådana här livsråd, eller som jag tänker så här, egentligen personlig utveckling kallas det.
Ja.
Men någonting som fascinerade mig, för att jag har lagt ganska mycket tid på de här, på detta avsnittet, är att väldigt många av de här tipsen eller råden eller principerna går att använda i många fler områden än bara pengar. Så man kan titta på detta bara utifrån pengarperspektiv, men det går att använda inom tid eller energi eller andra områden i livet. Och för mig blev det så här, fan vad coolt. Och då är det ändå så här, kanske därför det har bestått tidens tand. För att många...
Du menar i ditt liv nu?
Nej, men för att många av de här har inte jag kommit på.
Nej.
Utan detta är mycket, liksom, mycket klokare människor än mig. Och det är liksom...
Jag trodde det skulle vara sånt som du har kommit på under ditt liv.
Ja, men hur mycket kommer man på själv? Alltså allvarligt talat, det handlar ju många gånger om att syntetisera andras tankar.
Nej, men man tittar
tankar.
Inte vad andra har kommit på, utan man kollar inom sig själv, John.
Ja. Men det har jag gjort.
Okej, skitsamma.
Ja, det känns som att du har poäng, du driver din agenda.
Nej, det gör jag inte. Vi kan göra så här att jag också skriver mina.
Ja.
Så kan du också
så vill jag ha, precis, så vill jag bara ha sådana du själv har kommit
ja,
på.
Absolut, absolut. Ja. Vi ser hur många de blir.
Ja, så får vi jämföra.
Det kanske blir 5 stycken.
Ja. Mm. Men jag tänker så här, det är ingen specifik ordning. Det är högt och lågt. Vissa är så här, ja, går att använda direkt och sen är man färdig. Och vissa är så här, nej men shit, det där bör man fundera på. Det är inget som är rätt, fel, bra eller dåligt, sant eller falskt, utan detta är helt och hållet subjektivt, liksom från mig, mitt liv, mina erfarenheter. Och jag blev ju faktiskt jättenyfiken, så att om det är så att du sen har några principer eller livsråd, så får du gärna skriva i kommentarerna. Jag uppskattar det egentligen mycket mer än liksom...
Ja, det uppskattar vi.
Ja, men jag uppskattar det jättemycket. Och sen, som jag säger, alltså det jag har inte kommit på, detta är allt från böcker, Taleb dyker upp här, det är från balansekonomi, Niklas, mina Moa, Lennart, Charles, så det är många människor här, du som har bidragit
jag också,
med det här.
Are you kidding me?
Nej. Många av de här sakerna har vi listat ut tillsammans också. Så att, men jag vill verkligen också så här passa på att tacka dig som lyssnar och tittar på detta, att vi har möjligheten att få göra den här podden och få göra det här avsticket som jag kanske på många sätt kanske till och med är viktigare än det där sparandet eller investerandet.
Ibland. Ja, man behöver bägge kanske. Mm.
Sen ett generellt, detta är egentligen inte ett råd för jag har bara 39, så jag har varit så stenhård i prioritering. Det är många som inte kom med som grämmer mig. Jag var till och med att jag sa så här, fan ska jag be Karo, har du något mer som inte kom med? Men jag ska hålla det till 39.
Ja, du vill att jag skulle fråga dig.
Ja, så jag kunde lägga till 2 till som var liksom så här jobbigt. Men när man alltid får råd eller tips så behöver man liksom uppleva och behandla det som ingredienser för att komma med sitt eget recept. För att alla råd som man någonsin kommer få är inte objektiva. Alla råd är subjektiva och de bygger på en kontext. Och vad jag menar med det är, liksom, jag brukar ibland fråga mig, så här, var kommer detta ifrån? Eller vilken jord är detta planterat? Att till exempel, jag är ju uppvuxen med att min pappa dog när jag var liten. Vilket i mitt liv är så här, mattan kan ryckas undan när som helst. Vilket gör ju att jag kommer ha vissa preferenser. En kompis då som har blivit av med allt när han liksom växte upp kommer ha en annan syn på världen och kommer därmed ge andra råd. Hänger du med? Mm. Så att jag tycker att det är viktigt att när man lyssnar på andras råd eller tips eller tankar så ska man ju inte lyssna på någon som man inte skulle vilja byta plats med eller få den andres resultat.
Liksom. Nej, precis. Och det, i nuläget.
I nuläget. Mm. Och det gäller ju naturligtvis även oss, att en sund nivå av skepticism till detta är på sin plats. Och som jag också sa innan, så att nästan alla råd går att applicera på flera områden i livet.
Mm. Nu kör vi.
Ja, du har ju inte sett de här. Vad är din så här tanke? Har du någon sån här farhåga eller förväntning?
Nej,
eller?
Men den kom innan när jag tänker att du vad kommer från dig själv? Liksom? Det får vi se.
Ja.
Och vad kommer från böcker och andra människor?
Ja.
Jag vill veta vad som kommer från dig själv, som du själv har räknat ut.
Okej. Okay. Ja, nu känner jag så att detta kan bli så här platt fall här. Men vi
ser.
Vi testar. Och sen så tror jag att detta avsnitt kan bli lite längre eftersom det är ganska många tips. Och man kan egentligen skulle kunna få kring flera av dem, skulle man kunna göra egna avsnitt. Mm. Jag faktiskt har nästan tänkt på. Ska vi ta det första? Du får läsa rubriken. Sen har jag på de här också. Där finns ju ett bildspel till det här avsnittet för dig som bara lyssnar. Som du kan ladda. Och där har jag skrivit själva min tipset och sen en förklaring. Och jag tänker vi kommer, för dig som tittar på detta, du behöver inte läsa förklaringen, utan det är mest för att man ska kunna gå till detta i framåt i tiden utan att behöva lyssna om på hela avsnittet.
Okej. Tips 1 av 39 nu då.
Ja.
Ränta på ränta fungerar i alla områden i livet, inte bara i pengar.
Ja. Mm. Och där,
vad tänker du då? I utbildning eller kärlek? Eller?
Ja, men jag tänker på det på lite olika sätt. Mm. Jag tänker på det som exponentiell utveckling.
Mm.
Och att vi många gånger så tror vi att livet är linjärt. Att om jag gör det så kommer det bli lite bättre nästa år, lite bättre. Att vi fattar inte att utveckling ofta sker i skutt. Eller att liksom
ja, men när
livet
du säger exponentiell, det är inte alla som vet vad det är.
Nej, men jag
kan ju ta ett exempel på
nej,
det.
Men det bästa exemplet när det gäller exponentiell utveckling, det är ju det här klassiska exemplet med att man ska föreställa sig att man sitter på en stadion eller man är liksom så här vid taket, är man liksom fastlåst. Och den här stadion, den här fotbollsarenan, är vattentät. Okej? Okay? Och sen är det så här att det liksom droppar en droppe och varje minut så kommer antalet droppar dubblas. Så första minuten, så man leker med tanken att klockan 12 så sätter man sig på taket på den här arenan. Och då att klockan 12.00 så kommer första droppen, 12.01 så är det 2 droppar, 12.02 är det 4 droppar, 12.03 är det 8, 16, 32 och så vidare. Och
vad sa du, sitter man på taket?
Ja, alltså det finns lite olika.
Fortsätt nu så ser vi ifall vi fattar detta.
Ja, och tanken, liksom frågan som man får är så här, de här dropparna dubblas varje minut. När är det dags att lämna den här arenan så att man inte liksom drunknar i den? Och när kommer du inse att det är akut att lämna?
Ja, det kommer man ju inte inse förrän det är för sent för mig.
Ja. Och räknar man då?
När den är halvfull, ja, så nästan i minut är den full.
Ja, så precis. Så då säger man så här, liksom klockan, om man då börjar klockan 13.00, när man sitter, den första droppen kommer då, alltså 45 minuter senare så kommer bara gräsmattan vara täckt. Så det ser liksom inte så farligt ut. Matematiskt så kommer 7% av stadion vara fylld efter 45 minuter. Så 45 minuter har man suttit ganska länge.
Mm.
Problemet är att från 13.45 till 13.48 på 3 minuter kommer den gå från 7% till halvfull och från halvfull blir den i full. Så blir det 7 till 14, 28, 56 och sen svämmar den över.
Mm. Och det går väldigt snabbt på slutet. Ja.
Ja, och jag upplever att så här är det med pengar. De flesta, liksom, man får pengar växer mycket, mycket snabbare än vad man tror.
Men de växer extremt snabbt när de är många tillsammans.
Nej, exakt. Mm. Och i början så ser det inte ut som att man får något resultat. Samma sak i hälsa. Jag slutar äta glass idag. Till exempel, ja, det kommer inte ge någon, jag kommer inte se någon skillnad imorgon, jag kommer inte se någon skillnad nästa vecka, men att sluta liksom äta glass eller välja en mer hälsosam livsstil på 10 år gör det en enorm skillnad. Att liksom läsa en bok i veckan, ingen skillnad denna veckan, ingen skillnad nästa vecka, på 10 år jättestor skillnad.
Det finns vissa områden när man ser skillnad på en gång, men i de flesta gör man inte det.
Ja.
Som den här bok, en bok i veckan. Man kan se skillnad rätt tidigt.
Ja, okej då. Ja, men dåligt exempel.
Men det är härligt ju.
Ja.
Visst är det. Och sen i de flesta fall märker man att jag tänker speciellt pengar.
Ja.
Att det är ju så tradigt att spara i början.
Ja, för man ser ingen skillnad.
Om man vill åka till Thailand eller man vill köpa en väska eller whatever.
Ja.
Det är jättetradigt att spara i början. Men när man har...
Ja.
Sparat ihop, alltså jag vill inte säga sin första miljon, för det låter så mycket för många, men vad kan man säga?
Nej, men ett för ett stort belopp.
Ja.
För att, och liksom så här, alla jag känner är så här, att de jobbade skitlänge, inga resultat. Vi drev ju bloggen i 7 år utan att tjäna en krona mer eller mindre, och sen plötsligt, liksom 10:e året, ja, då kan du försörja oss båda två.
Mm.
Liksom jag har kompisar också som är så här, målet blir ekonomiskt fria. Händer ingenting, händer ingenting, händer ingenting, händer ingenting. Plötsligt är man nästan ekonomiskt fri. Alltså så att det, att,
ja, det är, men, en väldigt fatta, kraftfull grej, den här ränta på ränta.
Ja.
Man ska förstå att den inte bara gäller,
ja,
pengar.
Ja, mm, och att det sker alltid i slutet. Man måste hang in there tills det kickar in. Det är liksom, ja, det är det viktiga. Och på gott och ont gäller ju detta klimatet också. Det är det till exempel som Greta Thunberg pratar sig liksom häs kring. Att, nej, vi sitter där i stadion, den är halvfull och alla tycker så här, men det är väl ingen fara. Och så fattar vi inte, ja, men vi är, nej, bara 3 minuter från att, den, är att det, liksom, det slår över.
Mm.
Så att jag tänker så att en av mina, liksom, om jag ska säga till Freja Elsa så här, fatta ränta på ränta, liksom utan och innantill. Och att ta den bortom pengar.
Mm.
Det är min twist på det. Ta den bortom pengar. Säg att den funkar i hälsa,
man kan
i karriär,
vilka
i energi.
Vilka områden som den funkar i.
Ja, pandemi som är liksom
ja,
aktuellt,
ja, det är
liksom
absolut,
just nu. Bra. Så det är mitt första.
Jättebra.
Ja, får den godkänt.
Ja, och jag det känns ändå som att den är jättebra. Och det
jag
känns
inte
som att
på
du har...
Själv.
Nej, du har inte hittat på den själv. Men det är ändå som att den har vuxit fram på något. Du fick den någonstans ifrån.
Ja.
Eller ja, du sökte upp den, jag vet inte. Och sen har den hängt med för den har varit viktig för oss.
Jätteviktig för mig. Och jag tror kan man utnyttja den till sin fördel.
Mm.
Ska vi ta nästa?
Tips 2.
Ja.
Investera dina pengar via en fondrobot. Börja idag.
Ja, så att detta är väl en av dem. Har man följt oss på bloggen avsnitt 99 så är inte detta någonting nytt. Men alla borde investera. Jag brukar säga spara 10% av din lön. Gör det automatiskt och gör det en fondrobot. Du behöver inte vara aktieproffs, utan det bästa, liksom, det bästa sparandet är passivt på det sättet att liksom spara långsiktigt, regelbundet, så billigt som möjligt, så brett som möjligt. Försök inte tajma marknaden. Har du behov av spänning, ägna liksom dig åt en hobby, klättra i berg.
Ja, men
eller
att man har
annat.
Ett annat ställe där man köper aktier.
Ja.
Men det gör man inte i fondroboten med bulken av sina pengar.
Nej, precis. Nej. Utan liksom basen i ett sparande, basen i ett bra sparande är i en fondrobot, eller det som en fondrobot gör. Det är helt enkelt en global indexfond som är billig, som är bred, som gärna är hållbar, och så gör man detta över tid. Jag tänker vi behöver inte fördjupa oss så mycket.
Nej,
i denna, utan detta är så här, liksom till exempel till Freja och Elsa, bara just do it. Och gör det. Skjut inte upp det, gör det idag. Det tar 5 minuter att börja i en fondrobot. Och då kopplar ju det ihop till ränta på ränta, för att liksom på över tid kommer det skapa mycket resultat.
Mm.
Ja.
Tips 3. Flit och systematik ger frihet och framgång.
Ja. Ja.
Är det sant att man måste jobba hårt, Jan?
Ja, det kommer som ett eget tips sen.
Jaha, jag trodde det var detta.
Nej, detta handlar om flit och systematik, och detta fick jag då av min mentor Claes Erik för 20 år sedan. Och han var så här, flit och systematik slår allt.
Okej, vad betyder det nu då?
Nej, men flit och systematik, jag tänker på det och sen så läste jag...
Flit.
Ja, men att vara flitig, liksom? Att göra samma sak om och om igen på ett systematiskt sätt. I ett systematiskt sätt så handlar det om att ta feedback, anpassa sig, stå, dyka upp, göra...
Inte ge upp.
Nej. Ja, men att vara flitig, göra jobbet. Och sen på senare tid så har jag ju liksom fastnat för, jag gillar Jocko Willink.
Ja, han militären.
Ja, en amerikansk influencer som är så här militär. Och det roliga är så här, man kan googla eller så kan man kanske klippa in en bild på Jocko Willink. För när man ser honom så tänker man alltså gorilla. Alltså jag tänker, han ser ju liksom stor, vältränad och så här. Men sen när man lyssnar på honom och läser hans bok... Så jag sa, shit, detta är dessutom en av de smartaste människorna, en av de bästa ledarna. För han var liksom ledare för så här Navy Seals i Irak. Och så insåg han så här, shit, han har tänkt. Och det roliga är...
Han har utseende och hjärna.
Jag vet inte, jag tycker inte han är snygg. Det finns ju andra som är snyggare.
Ja, men vissa skulle nog tycka så, wow, det där är mitt ideal. Men strunt samma.
Ja, men skitsamma. Men i alla fall, då har han en tes som heter så här, disciplin skapar frihet. Och så tänkte jag så här, fan, det är ju precis samma sak. Flit och systematik är disciplin. Och det roliga är att många av oss har en ganska dålig relation till disciplin. Att det är inte så man tänker så, åh, disciplin, åh, gud vad roligt. Utan disciplin, nej, är ofta så här, jag ska bli impressad och jag får inte bestämma själv. att liksom följa ett antal regler. Men vad vi ofta missar är ju att jag kan ju hitta på en egen disciplin. Jag kan ju hitta på mina egna regler. Och om jag kan hitta på mina egna regler och följa de reglerna, ja, men då har jag ju verkligen potentialen att ha roligt och skapa de resultat jag vill.
Ja, för det är du som har hittat på reglerna.
Exakt. Och för mig i flit och systematik hamnar till exempel att spara 10% av sina inkomster. Mm. Det är flit och systematik. Att varje dag göra en träningsgrej som vi har gjort nu en tid, eller sådana här 7 minuters tabata eller high intensity training. Göra det varje dag, flit och systematik. Det skapar, genom att vara disciplinerad med mina pengar, så kommer jag skapa ekonomisk frihet. Genom att vara disciplinerad i min hälsa och min träning, så skapar jag kroppslig frihet. Och jag tror att tricket här är ju det som man pratar ibland om ledarskap, att tricket är att göra det man har sagt att man ska göra även när känslan man hade när man sa det är borta.
Ja, ja, och det gäller väl att connecta med sin vision också kring det.
Ja.
När det känns jobbigt och man inte vill dyka upp.
Ja, precis. Och att säga att, för att det är flit och systematik, för mig leder det till vanor, och vanor leder till resultat. Och jag tänker att detta är en sån här klassiker. Liksom Aristoteles sa, we are what we repeatedly do. Vi är det som vi gör över tid. Eller en annan variant på det här är som en coach sa till mig så här, visa mig en månad i din kalender så kommer jag berätta om du kommer lyckas eller inte. Mm. Eller visa mig en månad i ditt kontoutdrag så kommer jag berätta för dig om du kommer lyckas eller inte. Med. Så att
det syns på olika sätt, ja, vad som är viktigt för den.
Ja, så att för mig, och sen ett annat perspektiv på detta är också där som till exempel som vår vän Niklas Delman pratar om lilla stegets kraft. Att varje dag göra en liten otillräcklig grej.
Ja, det är väl det är precis det jag tänkte fråga nu. Om man inte känner att man kan uppbåda disciplin.
Ja, men tricket är att göra...
För vi tror att vi måste göra mycket.
Ja, men då är vi tillbaka på en felaktig definition. Då har man tagit sig an en disciplin, ett antal regler som inte är ens egna. Och det är då det går åt skogen. Att när jag ska göra någonting som någon annan tycker att jag ska göra, då har jag inte valt eller accepterat reglerna själv.
Nej, men vet du vad? Mm. Här har jag en grej.
Alltså vi har 39 stycken.
Ja, jag ska bara säga. Jag har en sån här grej nu som jag ska göra för jag ska leva som författare.
Ja. Mm. Skriva 15 minuter om dagen.
Ja, men det gör jag också.
Ja, flit och systematik.
Jag har lite olika såna flit och systematikgrejer. Men så har jag lagt till en till.
Ja.
Och sen så i mitt huvud så blir den så himla stor. Då ska jag liksom ha ett litet block i fickan, så i varje naturlig paus som jag har i livet, då tar jag fram den och kollar. Vad är det nu för problem jag behöver lösa i min story?
Ja.
Och så jobbar man på det kanske i 3 minuter. Och så bara blir det så jättestort för mig.
Ja.
För att då, vad ska man säga? Jag måste ta ner det liksom.
Ja.
Precis som Niklas säger. Man måste ta ner det så. Du behöver göra det 2 gånger om dagen.
Eller, ja, precis.
Du vet, 1 gång om dagen. Jag vet inte. Men det, för mig är det så himla lätt att det blir...
Ja, men så stort. Men
jag måste hela tiden ta ner det till en lagom
nivå. För att du har den här preferensen som de flesta andra har. Som är så att vi ska göra hjältedåd.
Yeah.
Vi ska göra hjältedag.
Ja, den preferensen. Yeah.
Du ska alltid vara så, nu ska jag göra detta och så ska allt bli annorlunda. Yeah. Medan jag är så här, nej men du vet, det handlar om otillräckliga steg. Så mitt steg är det där, ta fram blocket. Perfekt, har jag tagit fram blocket?
Ja, that's det är ett steg som jag inte ens har tänkt.
Nej, så här, jag har lagt fram blocket och lagt fram en penna. Perfekt, jag har lyckats. Jag har lagt papperna i ordning. Perfekt, jag har lyckats. För att många otillräckliga steg kommer över tid ackumuleras till fullt tillräckliga steg.
Jättebra. Ska vi gå vidare då?
Ja.
Jag tror att det gick hem.
Ja. Så får denna godkänt.
Ja.
Ja. Då tar vi nästa.
Mm.
Som är, du kan läsa, jag har slarvat bort här.
Och då är vi på tips 4, va?
Ja.
Allt du behöver veta är nästa steg.
Ja.
Ja, jag älskar denna.
Ja, säg, vad tänker du om min princip här?
Jo, det blir ju lätt så att om man nu ska, om vi säger så, man ska spara till barnen eller leva hälsosamt.
Ja.
Så bara blir det så grandiost liksom. Och
ja, hjältedåd.
Hjältedåd. Medans allt jag behöver fokusera på är nästa måltid. Ja. Eller nästa
steg.
Träningen eller nästa promenad. Eller nästa whatever det är nu. Men man behöver inte veta hela vägen.
Nej. Jag har upplevt många gånger så vill vi veta hela planen innan vi sätter igång. Och ett av de roligaste tillfällen var när jag utbildade i balansekonomi. Så hade en kvinna som kom fram till mig. Vi gjorde en så här ekonomisk plan och hon var så överlycklig. Och sen kom hon tillbaka veckan efter. Och då var hon så här bara helt knäckt. Så frågade jag så här, men varför är du så här? Du var ju jättenöjd förra veckan. Hon sa, jo men titta här, enligt min plan så kommer jag här om 10 år ha typ 15 miljoner. Och jag vet inte hur jag ska placera de pengarna då.
Så hon var knäckt för det?
Ja.
Att hon inte skulle, hon inte visste hur hon skulle placera sina pengar hade inte som listat. Hon har de 10 år. Nej men,
ja.
Och, vi ska inte skratta åt det eller liksom höja på ögonbrynen, för det är så vi funkar också.
Ja, vi vill ha en färdig plan. Vi vill veta steg nummer 13. Att
detta funkar och ja, då ska jag, och det ja. Kom, allting kommer bli bra. Men ja. Vi vet inte det.
Nej, och jag tycker det är väldigt märkligt som när vi kör bil så relaterar vi inte så. Vi startar bilen och kör iväg. Och vi oroar oss inte för trafikljus nummer 13 eller säger så här, nej men jag kommer inte starta motorn innan jag vet att alla 5 trafikljusen är gröna. Så att jag tror att liksom så här, vi åker i verkligheten, åker vi till trafikljuset, vi hanterar det som behöver hanteras, sen tar vi
i
nästa.
I verkligheten gör vi det.
Ja, och hanterar vi nästa. Så att det är mycket bättre med en ofullständig plan som man följer än en fullständig plan som aldrig blir färdig och som man aldrig kommer att följa.
Mm.
Så att jag är alltid så här, i projekt, i livet, så här, det enda du behöver veta är nästa steg. Och det roliga, vår tränare säger också när, ibland när vi gör övningar i vår träning, där vi inte vet när de kommer ta slut, så är han så här, du behöver bara fokusera på nästa grej. Du behöver bara fokusera på nästa armhävning, nästa sit-up, eller liksom så här, nästa grej. Det kommer liksom ge sig, för många gånger så listar vi inte ut nästa steg för det ges av det föregående steget. Så jag kommer aldrig kunna lista ut steg 13 för att det kommer ges av steg nummer 12. Mm. Och eftersom jag inte är färdig med steg nummer 12 så kommer jag inte veta vad steg nummer 13
nej, är. Nej, men precis upplever jag också det när jag skriver.
Ja, så att bara liksom fokus, nästa steg, det är allt man behöver liksom veta.
Mm.
Okej, okay.
Tips 5. Spendera extravagant på sånt som du älskar och var brutalt snål med sånt som du inte älskar.
Ja,
detta är ju från Ramit Sethi, eller hur?
Ja, detta har vi haft i ett avsnitt när vi gick igenom hans
bok.
Det
är ju skönt, för det ger en slags frihetskänsla att man behöver inte ha en viss ska man säga, standard på sin lägenhet om man skiter i hur det ser ut
ja,
hemma.
Ja.
Men man är väldigt noga med sina restaurangbesök.
Ja. Eller älskar du skor? Köp skor. Det gör dig lycklig, det ger dig energi, det kommer att göra ditt liv rikare. Gillar du inte heminredning? Skit i heminredning och
ja, man får liksom
på skor.
Frigöra sig lite grann för vad man tror att andra kommer tycka
ja.
Om ens sätt att spendera pengar på ja, och inte spendera pengar på.
Ja, och sen gillar jag också så här, nu när vi läst Nassim Taleb, så är detta också så här, utnyttja extremerna. Liksom så här, gör det som ger dig liksom energi. Och det går också emot det här som jag upplever som lever så här, att om man är ansvarig i sin ekonomi så har man låga utgifter. Nej, poängen, jag tror på att man ska spendera och konsumera i linje med det som är viktigt för mig, i linje med mina värderingar, med mina livsintentioner och mina grundläggande egenskaper. För att jag tror liksom poängen är inte att jag ska dö rikast på kyrkogården. Liksom, utan pengarna, resurserna är till att använda. Så om jag inte ska använda resurserna, ja, men varför ska jag samla på dem då? Liksom. Och sen så tänker jag också på det som Moa, då, en god vän eller min coach, brukar säga så här. Hon säger så här, vi vill ha det vi vill ha för att vi tror att vi kommer känna på ett visst sätt när vi får det som vi vill ha. Så att det där är dualiteten till det där också, att fundera så, vad är det för en känsla jag vill få när jag köper det här? Och fokusera på den känslan, för att hela vårt liv, alltså på det sättet är vi ganska enkla maskiner. Syftet i vårt liv är ju att vi vill uppfylla på de behoven som vi har.
Mm.
Och det är ofta känslomässiga behov. Och sen så tänker jag också att när vi pratar om det här, att ha koll på och bryta mot Parkinsons lag. Och Parkinsons lag säger ju så här, att en arbetsuppgift tenderar att utnyttja all tillgänglig arbetstid, eller att en urskillningslös så tenderar vi liksom utnyttja alla tillgängliga resurser. Och jag tror att i privatekonomi så kan man säga så här, att dina utgifter tenderar att växa exakt samma takt som dina inkomster. Så att jag tror att det handlar om medveten liksom konsumtion. Mm. Men att unna sig den medvetna konsumtionen om det gör mitt liv rikare. Så att det är liksom ingen poäng i att ha en 80% i sparkvot och sen tänka jag kommer att spendera i framtiden. Det handlar om liksom en balans om det.
Ja.
Så det tänker jag.
Ska vi ta nästa?
Ja.
Mm. Tips 6. Får du tips om en bok, köp och läs den. Den kan förändra ditt liv.
Ja. Alltså jag tänker så här, det är få saker som kan förändra ens liv, som en utbildning eller ett möte eller en bok. Och jag tänker att bok är oftast enklast av de här. Och detta insåg jag när jag skrev min egen bok Gör ditt barn rikt, att i en bok så sammanfattar man allt man kan, all erfarenhet man kan. Man tar fram källor, man pratar med andra, man, liksom, man vaskar fram all liksom, kunskap. Man har en redaktör som liksom, ser till att det är en röd tråd, att kapitlerna hänger ihop och att det är liksom bra skrivet, och sen säljs den för 200 kronor. Och jag menar att för 200 kronor få en möjlighet att förändra livet, att få helt nya perspektiv. Alltså så här, det borde man bara göra. Och man behöver inte ens köpa dem. I Sverige har vi fantastiskt med bibliotek. Jag vet att du älskar bibliotek.
Du är också där jättemycket.
Nej, jag är aldrig på
jag köper, Libris eller Bokus.
Amazon. Jag brukar köpa.
Är du på Amazon?
Ja, jag älskar min Kindle.
Jag visste inte i det.
Ja.
Nej, men jag tänkte på det att du pratar ju om såna här böcker med massa ja, visdom och så, men jag gillar ju böcker som kan förändra mitt liv och våra barns liv på andra sätt, som är stories liksom.
Ja, ja, ja.
Berättelser. Det förändrar mitt liv också.
Ja, ja, ja.
Men jag är inte så lite förtjust i att läsa
fackböcker.
Nej, för det är inte mitt preferens. Alltså det är inte min preferens att ta in visdom på.
Nej, jag vet. Men nu är det min födelsedag och jag bestämmer. Så att
wow, vad händer här? Vi går vidare.
Nej, men du kan få prata om dina. Okej, men säg
det
nu.
Jag har sagt det jag skulle.
Ja, men vilka är dina favoritböcker som har förändrat ditt liv då? Skönlitterära.
Jag kan inte svara på den frågan. Jag har ju sånt som förändrar mitt liv hela tiden.
Ja, som vadå?
Ja, men nu har jag och Freja läst Neil Gaimans Kyrkogårdsboken.
Okay.
Och det var inte själva boken då som förändrade mitt liv,
ja,
utan det var efterordet och tacket.
Okay.
När Neil Gaiman skriver tack till den för detta här och tack till den för att jag fick hjälp med detta här.
Ja.
Och så bara tänkte så, shit, alltså mannen har skrivit den här boken som är fantastisk, men han har också fått jättemycket hjälp.
Ja.
Jag borde också ta hjälp. Ja. Alltså reality check.
Ja, men vad bra. Ja, men jag är glad för din skull.
Ja,
och jag tänker liksom de fem, jag har faktiskt funderat på så här, fem böcker som så här spontant, detta var de böckerna som kom upp direkt till
när
jag skrev.
Ja, okej, nu kommer
detta.
Dina. Mm.
Ja, Rich Dad Poor Dad av Robert Kiyosaki, det har vi gjort ett avsnitt om. For Our Work Week av Tim Ferriss, Rikaste mannen i Babylon av George Clason, Getting Things Done av David Allen och Anti-Fragile av Nassim Taleb. Bra, ska vi ta nästa?
Tips 7. Lek och ha roligt. Låt andra avgöra om din tid är arbetstid eller fritid.
Ja, detta är ju tror jag från Landmark / balansekonomi. Det är så att jag upplever att vi lever i ett paradigm där man har fritid eller arbetstid. Mm. Liksom, och det är väldigt uppdelat. Och man har den här 40-40-blåsningen. Jag brukar skoja om i vissa avsnitt så att vi jobbar i 40 timmar i veckan i 40 år för att sen leva på 40% av tiden. Att vi hela vårt samhälle är uppbyggt kring där arbetstid och fritid. Vilket jag tänker att så var det ju inte förr. Alltså för några hundra år sedan så var det inte som att bunden var så här, men jag jobbar bara med 7 och 16 eller 7 och...
Nej, men jag tror inte du ska romantisera för hur det var för 100 år sedan.
Nej, men jag tror att det var mycket hårdare för...
Ja, det var hårdare, absolut.
Ja, men det jag menar. Och, men min poäng var att då skilde man inte på fritid och arbetstid, utan det var bara tid. Och jag tänker så här, tänk om vi kunde gå tillbaka till ett sådant paradigm att jag har bara tid. Till exempel nu när folk frågar mig hur mycket jobbar du? Och så brukar jag svara så här, ja, antingen så jobbar jag hela tiden, att jag liksom så här 100 timmars vecka, eller så jobbar jag inte alls. Och då tror folk ofta att det handlar om att okej, så han jobbar intensivt och sen liksom man har mycket arbetstid, så jobbar fritid. Och jag säger nej, det handlar om att jag inte skiljer. Till exempel detta vi gör nu, är detta arbetstid eller fritid eller glädjetid eller tid tillsammans? Spelar ingen roll. Liksom jag gör detta för att liksom, och så för jag tycker att detta är kul. För mig är detta en lek. Och sen får andra bedöma, upplever jag, om detta är arbetstid eller inte.
Mm.
Jag vet inte om du har...
Jo, men absolut. Men sen är det ju så också att du sitter... Alltså det är inte bara lek. Liksom. Du har ju också... Alltså jag vill inte att på något vis att detta ska framstå som att vi har... Det är fantastiskt roligt exakt hela tiden. Det är ju också så att man...
Ja, precis, det
vi har listor att checka av.
Ja, men det är klart att vi har det.
Det är bara det att vi har skrivit listorna själva.
Ja, men även det där, Caroline. Ja, vi invänder ju mot att, så här, att jobb ska vara tråkigt eller att det ska vara... Liksom,
jag säger inte att det ska vara tråkigt, jag säger bara att det kommer
roliga
och det kommer tråkiga uppgifter. Ja, och det...
Men då är så här, då gör man inte de tråkiga uppgifterna.
Nej, jag vet, du gör oftast inte dem. Nej.
Nej.
Någon annan får göra
ja,
dem.
Ja, precis. Så här, ja, jag behöver göra redovisning och skicka in årsredovisningar och uppfylla lagstiftning och sånt. Ja, bra. Men det jag tycker inte det är kul, då får någon annan göra det. Och så får jag betala för att det gör
ja,
det.
Jo, men du måste kunna betala ja, för det ju.
Ja, och då lägger jag ju tid på hellre det jag tycker är roligt. Och sen kommer, som jag skriver här, lägg till frågan. Så hur kan jag tjäna pengar på det som jag tycker är så roligt att jag hade gjort det även om jag inte fick betalt?
Ja.
Och sen så
hänger jag med på.
Ja, och sen så handlar det om, som vi också kommer prata om, att tjäna pengar och sälja etc. Men jag tror mycket på att, som en kvinna sa till mig så här, det handlar inte om att gå i pension, det handlar om att gå i passion.
Gud, alltså vi måste klippa bort det. Det är bra sagt, men det är så jävla klyschigt
och, nej, men jag gillar.
Och märkligt på något
ja,
vis.
Ja, men det är klyschigt.
Gå
av
i
en
passion, jag måste dricka här.
Ja, men jag tror så här, det är ju en anledning till att det är så här fånigt, tycker jag.
Ja, det är...
För att min grundtes i alla fall, då skulle jag säga, om jag ska ta detta från ett annat håll, är så här, lägg tid på liksom så här, det du tycker är kul, det lägger du tid på. Det du lägger tid på, det blir du bra på. Det du blir bra på, det kan du tjäna pengar på. Och det du kan tjäna pengar på, det kan du börja lägga tid på. Och då får du den här positiva spiralen. Och jag upplever att vi ska många gånger att vi tappar det där att bara följa liksom vår hjärtas sång för att ta ytterligare en klyscha. Liksom, låt ditt hjärta sjunga. Eller sing from all your heart, eller vad det är man säger på engelska. Liksom.
Mm.
Vad? Det är roligt att detta provocerar
dig.
Nej,
men det provocerar inte mig så mycket, utan jag tänker mest på att jag har tänkt jättemycket på det här med olika roller vi har, eller olika sorters jobb det finns
ja.
I samhället. Så om vi säger så att alla skulle skita i
ja.
Sitt tråkiga jobb.
Ja, jag tror samhället funkat bättre.
Ja,
då.
Jag tror också samhället hade funkat
60...
bättre, men vi vet inte hur det skulle sett ut då.
Nej.
Och det är spännande.
Ja, jag tror att det hade funkat. Nu minns jag inte om det var 60 eller 80%, men jag såg någon undersökning att mellan 60, det var i alla fall mer än hälften av alla människor hade bytt jobb om de bara hade liksom vetat att de kom för ett minst lika roligt jobb eller lika roliga arbetskompisar. Att man trivs egentligen inte på sitt jobb, men man uthärdar.
Man måste ha ett jobb, ja.
Ja, liksom. Men kommer detta bli ett problem om vi pratar om, vi hade haft Elsa och Freja här och vi skulle ge dem karriärråd och jag hade sagt så här, liksom, gör det ni tycker är fantastiskt
Nej,
roligt.
Nej, det hade inte blivit några problem.
Nej, du håller med.
Jag håller med.
Ja, och för detta kommer också så här...
Men jag är ju glad att vi är gifta.
Ja.
Där du är duktig på det med att hur man tjänar pengar på det som man är duktig på.
Ja.
Därför jag har ju inte kommit dit än. Jag är ju inte ens duktig på mitt skrivande än.
Ja. Men det är också för att du har ju lallat runt och gjort andra grejer i ditt liv
ja,
hittills.
Ja, jag har lallat runt och doktorerat, John.
Ja. Ja, men det är ju lalla runt. Du har ju liksom...
Varit väldigt bra att
ja,
göra
jag
det. Jag vet inte att du säger att jag lallar runt.
Men jag vill inte förminska din doktorandtjänst. Vad jag menar med lalla runt är att du inte har gjort det som är på genuint viktigt för dig på djupet.
På djupet, ja. Nej, på ja. Djupet.
Du har doktorerade för att du...
Viktigt
det var viktigt då.
Då viktigt
ja.
Då.
Och du är fantastisk. Och det är ju det som jag skojar lite med dig, Karin. För du har en sån potential. Så du är ju inne på din tredje eller fjärde karriär. Liksom. Eller hur?
Ja, det kan vara så.
Ja. Ja, och det är det jag menar. Jag är fortfarande på samma karriär, så det är inte så konstigt att jag tjänar pengar, för jag har gjort samma sak i över 20 år. Du gör ju bara liksom...
Du lallar bara runt.
Nej, du har gjort ditt skrivande här nu bara.
Ja,
skitsamma.
Vi går vidare nu.
Ja, men jag skulle säga så här, universitetsråd. Så okej, så här är mitt råd till Freja och Elsa. Plugga på universitetet, inte för att få ett jobb, utan för att ha roligt, bredda perspektiven, skaffa nätverk, upplev, liksom bli en... Det låter så jävla konstigt, men bli en person med fler perspektiv. Det upplever att man får på universitetet.
Ja, det får man.
Inte ett jobb. Och samma sak, om man inte vet vad man tycker är kul, för det kan också vara så här provocerande, men om jag inte vet vad jag tycker, då är det så här, testa. Testa massor av olika saker.
Man lär ju veta nästan omedelbart vad man inte tycker är kul.
Ja, ofta har man redan gjort det tidigare. så naturligt. Och då brukar faktiskt, då är det ett radiosnor här från den här 69-åringen som jag kan länka till, som var så här, att hans råd till unga var master something, anything. Att om du liksom gör någonting, blir duktig på någonting, det som du tycker är kul, och därifrån kan du alltid ta det vidare.
Ja.
Liksom.
Ja.
Bra. Ska vi ta nästa?
Tips 8 av 39. Gör leken till allvar och allvar till lek.
Ja. Så detta är en sån här typisk grej jag tog med mig från balansekonomi och från Zlatan. Och det var liksom att relatera till att, liksom, att inte glömma bort att mycket av det vi hittar på i livet är bara en lek. Det är ett påhitt. Som att vi ska blogga eller göra poddavsnitt. Det är ju bara ett påhitt. Det är ju en lek. Och att liksom då när det känns som allvarligast att komma ihåg att det bara är en lek. Men samtidigt sen när man leker att också göra det till allvar.
Ja, att göra att det räknas.
Att göra, precis. Att när vi tränar, då tränar vi fullt ut och sen är träningen slut. Och det är där jag menar med Zlatan. För jag kommer ihåg att jag tittade på en match med Zlatan när han spelade då fotboll mot en av sina bästa vänner som var i back i det andra laget. Och, du vet, och de kämpar, de går 110 i närkamp. Han till och med Zlatan knäcker näsan på den andra. Du vet, för att det var på allvar. Och sen efter matchen så kramades de och då var matchen över. Och det roliga var att journalisterna var bara så, ja men är du inte sur på honom? Eller du vet att det var som att journalisterna inte fattat att matchen är slut. Och det är
många som inte gör.
Ja, och jag tänker detta också så mycket förveckling i mitt eget liv. Till exempel det var en stor insikt när jag kunde släppa taget om att våra företag behöver inte växa. De ska inte bli stora, de ska inte ha massa anställda. Vårt företag är där för att vi ska må bra. Jag är inte där för att mitt företag ska må bra. Eller jag är liksom
jobbet. Ja, men det är ju en annan grej att släppa prestige kring att bygga stora företag.
Ja, fast för mig handlar det inte om prestige. För mig handlar det om att komma ihåg att detta var ju bara ett påhitt. Jag skapade det här företaget, eller jag tog detta jobbet, eller jag engagerade mig som idrottstränare här för att jag tyckte att det var kul. Liksom. Och sen blev det plötsligt allvarligt någonstans i vägen. Och så glömmer man bort att nej, men det var ju bara på kul.
Mm.
Ja.
Okej, okay. Tips 9.
Ja.
Var den som anstränger sig mest i rummet?
Ja, här har vi jobbat hårt. Jag tror att...
Ja, den är jättehärlig på något vis.
Ja.
För det är så relent. Alltså, vad ska man säga?
Det är så här, unreasonable är det. Jag gillar ju det.
Jo, men för det öppnar sig så många möjligheter om man funderar över. Men om jag skulle vara den som jobbar mest i rummet, inte är bäst.
Ja.
Utan som anstränger sig allra mest. Vad är det jag skulle göra då?
Ja.
Och vad skulle hända då? Liksom?
Ja.
Det är jättespännande.
Ja. Och jag tänker
grejer händer för mig när jag tar den tanken, när jag funderar på det.
Ja. Jag gillar snudd från Jocko Willink och David Goggins. David
Goggins. Det är också sådana, vad ska man säga?
Ybermänniskor. liksom,
jag tror inte man ska säga ybermänniskor, de bara jobbar hårdare än någon annan.
De
är väldigt fysiska ju.
Ja, precis. Men grejen är precis, de kommer ofta från liksom fysikträning, liksom från det hållet. Och att de har blivit liksom härdade i det, för de har också så här militär bakgrund. Men det som jag tänker är att detta funkar i alla områden i livet. Mm. Liksom så att spara, träning, jobb, karriär, alltså hälsa, you name it. Var den som anstränger sig mest. Allt vi har eller inte har i livet är en till följd av saker jag har gjort eller inte har gjort. Och det som jag också gillar med denna, att det handlar om ansträngning, är att det inte handlar om resultatet.
Nej, precis. Behöver inte vara den som är bäst, men den som anstränger sig mest.
Ja, för att grejen är många gånger kan jag inte påverka resultat, för det handlar om tur eller otur eller andra yttre
omständigheter. Men varför ska man då anstränga sig om man inte kan påverka
resultatet?
För att
om du anstränger dig så maximerar du chansen. Då har du fan gjort allt du har kunnat.
Ja, och då precis. Kan man, och då, man vet att man har gjort allt man har kunnat.
Ja, och för att ta detta till ett helt annat område. Så till exempel vi pratade på, liksom, med en polis som pratade om det här med till exempel brottsoffer. Att brottsoffer som upplever att de gjorde sitt bästa mår mycket bättre än de som upplever att de hade kunnat göra något annat.
Yeah.
Så att jag tror liksom, vi kan alltid kontrollera ansträngning, vi kan inte kontrollera utfallet. Det är därför till exempel som vi, när vi pratar med våra barn, så alltid uppskatta ansträngningen. Och vet, jag blev
inte
så glad.
Resultatet, nej.
Ja, och jag blev till exempel så glad när Freja kommer ibland och säger, men jag har gjort mitt bästa. Och jag säger, det är allt jag kräver liksom någonsin, och allt jag bara förväntar mig. Ja, och här tänker jag också, när vi är inne på denna, var den som anstränger sig, Tony Robbins, en amerikansk coach, han brukar säga så här,
don't wish it was easier, wish you were better.
Mm. Men jag har en grej som jag brukar ta med Freja. Ja. Ja. Inte fall jag jackar in i det här.
Ja.
Hon är ju 9 år.
Ja.
Och bäddar sin säng varje morgon.
Ja.
Och så bäddar hon det slarvigt.
Ja.
Och så går jag in där och säger, så det är jättebra att du har bäddat sängen. Ja. Har du gjort det så fint du har kunnat?
Ja.
Nej.
Ja.
Kan du göra det så fint du kan?
Ja.
Det är också det där att göra det så bra man kan.
Ja.
Det är ju så lätt att inte göra det så bra man kan.
Raise your standards. Absolut. Ja. Var den som anstränger sig mest.
Och hur gör man det då när man gör det så bra man bara kan? Det är också jättespännande.
Ja.
För det bara öppnar sig sådana möjligheter på vad man kan.
Ja.
Hur man kan dra lakanet eller du vet, hur man kan sätta kuddarna.
Ja, visst. Och så här, och ingen
det växt. Låter fånigt, men det är faktiskt, man måste börja där med ett barn.
Det ger jättemycket energi. Mm. Det är det som det handlar
det
om.
Detta
handlar om energimanagement. Och har man gjort sitt bästa, har man gjort det ypperligt, har man ansträngt sig, då får man inte energi.
Det är också det att man äger frågan då. Freja tycker ju att jag är pestig.
Ja.
Som håller på med att hon ska bädda sängen.
Ja.
Men då bäddar hon den så som hon tycker är det finaste. Då äger hon
exakt.
Frågan med sängbäddningen. Det är inte jag som gör det längre.
Exakt. Mm. Och jag tänker precis att ingen utveckling sker utan ansträngning. Och sen någonting som jag tror detta var Charlie eller Lennart som sa till mig så här.
Mina kollegor
och vänner. Som sa så här, det är värt det och guldet finns på andra sidan.
Ja, att man ska veta det, att det inte är förgäves.
Ja, att ha tilliten så här, det är värt det och guldet finns på andra sidan. Liksom, att
tror du att det finns någon här nu som lyssnar som tänker så, vad är det för jävla guld de snackar?
Ja, okej, nu är det inte fysiskt investeringsguld utan belöningen.
Men belöningen finns. Kommer det omedelbart när man har ansträngt sig som mest eller gjort sitt allra bäst. Det är inte som att man kanske får ut någonting fysiskt just där.
Nej.
Utan det är mentalt belöningen kommer.
Men det fysiska kommer också över tid. För då är vi inne på lilla stegets kraft. Om du har flit och systematik och du är den som anstränger sig mest i rummen. Alltså jävlar i min låda, då är man ostoppbar. Förlåt att jag svor. Bra, ska vi gå vidare? Får den också?
Ja, den får också vara med.
Den får också vara med, och skönt.
Tips 10. Ekonomi handlar inte bara om pengar. Det känns som en sån superbrett råd.
Ja.
Vad vill du säga med detta?
Nej, men detta är ju också så här, då, för nu är vi inne på liksom så här, gränserna på personlig utveckling och pengar. Och här är det ju då en god vän till mig, Lennart Göte, som tjatar sig gul och blå om att ekonomi handlar om hushållning, handlar om managering. Det har inget med pengar att göra. Sen har liksom ekonomibegreppet kidnappats av pengavärlden. Men liksom, ekonomi tror jag också som kommer från oikos, grekiska, som är just då hushållning. Och för mig är det så här en jättestor grej att om man vill ha nya möjligheter och nya perspektiv, så börja tänka att ekonomi inte handlar om pengar, utan ekonomi handlar om hushållning med, eller jag gillar den här försvenskningen, management, alltså managering. Och om jag då börjar tänka på ekonomi som hushållning, och då kan jag använda verktyg eller principer som funkar i pengar. Till exempel investera, det är ett pengakoncept för de flesta av oss. Men vad händer om jag applicerar det på energi? Ja, men då kan jag plötsligt börja titta, men jag kan investera energi i detta för att jag kommer få mer energi tillbaka. Om jag investerar energi i mina vänner, i mina relationer, så kommer jag få mer energi tillbaka. Om jag investerar tid i att utbilda mina medarbetare eller en kollega i att göra en arbetsuppgift som jag tidigare har gjort, ja, då behöver inte jag göra den i framtiden, för jag kommer få en avkastning på den tidsinvesteringen jag gjorde idag.
Mm.
Samma sak, jag kan börja investera mitt humankapital. Jag går på universitetet, jag läser böcker, jag lyssnar på poddar, jag lär mig nya saker, jag får avkastning på mitt humankapital för jag kommer skaffa nya färdigheter. Och ja, för mig är det så här, det här ekonomi kan man då, begreppet kan man då applicera på liksom energi, hälsa, tid, socialt kapital, humankapital, kärlek, relationer, you name it. Till och med, jag kommer ihåg att du visade mig L för många år sedan. När
tidningen, magasinet L.
Magasinet L.
Ja, vad stod det där då?
Ja, men det var en kvinna som var så här, ja, jag bad min kompis om hjälp att hitta ett jobb och hon hjälpte mig och sen bad jag henne igen och nu ville hon inte hjälpa mig.
Nej, det var någon sån frågespalt i amerikanska L.
Ja, och så skriver
så
hon.
Fick så hon, fick hon svar på den här frågan då,
ja.
Där...
Där hon skrev så här att nej, men det är ju inget konstigt, för att nu har du gjort uttag från ditt mentala bankkonto, men du har ju inte gjort någon insättning, och nu när du kom dit igen, ja, då var kontot tomt.
Ja.
Och jag är så här, det är ju ekonomi, det är ju hushållning.
Ja, det var roligt när vi läste det tillsammans och bara, ja, så kan det vara.
Ja.
Inte för det var 10 år sedan.
Ja, precis. Mm. Så att jag tänker, vi behöver inte sätta, för där kommer, vi kommer bryta ner denna djupare i tips nummer 11.
Ja, förstå skillnaden i, det här är tips nummer 11 då. Förstå skillnaden mellan en resultat och en balansräkning bortom bara pengar.
Ja. Så i ekonomi, så är en av de grundläggande koncepten när man pratar om ekonomi och pengar, det är resultat och balansräkning. En resultaträkning, det är inkomst och minus utgifter. Om du tar inkomst minus utgift så får du ett resultat. Om du tar då, och sen så består det av balansräkning som är tillgångar och skulder. Och skillnaden då mellan tillgångar och skulder är det som vi kallar för eget kapital eller din nettoförmögenhet. Och detta är liksom så här, det här liksom så här, våra Efra och Elsa, de kommer tvinga dem läsa Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, för det
tvinga
där.
Dem?
Ja, men
du
detta
kommer
är,
se till att de vill läsa dem.
Ja, jag kommer värva dem.
Värva
men
dem,
men detta är så här, att förstå det här, hur hänger detta ihop? För vad de flesta inte fattar är att mina inkomster kommer styras av mina tillgångar. Tillgångar i sin enklaste form skapar inkomster, skulder skapar utgifter. Och så inget konstigt så här. Återigen, låt oss applicera detta till exempel som i balansekonomi på energi. Det vill säga att du har vissa energitillgångar i ditt liv, till exempel relationer, liksom ditt hus, resor eller någonting som ger dig energi i form av upplevelser eller lycka eller glädje eller närhet, tid tillsammans.
Mm.
Och vi har energiskulder, brukar man prata om. Ja, men något som är ofärdigt, något löfte som jag har brutit, sjukdom. Barn eller relation kan också vara på skuldsidan.
Ja, relationer som inte funkar.
Ja. Mm. Och det skapar energiutgifter i form av dåligt samvete, trötthet, massa liksom negativa,
ja, det gör det
känslor.
Mm.
Och återigen, så vad vi har gjort nu, vi har applicerat ekonomi, vi har applicerat resultat och balansräkning i ett helt annat område.
Mm.
Så att genom att liksom vidga det här perspektivet kring ekonomi bortom pengar, så kan man plötsligt ha en kompetens, till exempel säga, men jag är duktig på att managera min energi, till exempel jag är glad, jag har mycket energi plus, för jag är duktig på att hantera mina energitillgångar, ta bort mina energiskulder. Ja, men tänk om du använder exakt samma färdighet på pengar, så då liksom ingen ursäkt säger jag är dålig på pengar men jag är duktig på energi. För är du duktig på energi eller duktig på tid, ja, men då kan du vara duktig på pengar också, för det är exakt samma grej.
Mm.
Och för mig var detta ju lite mindblowing.
Men vi, ibland så blir detta lite så påtagligt för oss.
Ja, ja, ja.
När man är skittrött,
ja,
och man har ingenting att vara trött för.
Ja.
Man har inte varit ute och joggat eller,
ja,
det har inte varit en jobbig natt med barnen. Eller,
ja.
Då är det så, vad är det som tar energi nu? Vad har jag på skuldkontot liksom?
Ja, precis.
Så.
Och
då det finns alltid någonting.
Ja, och många gånger så är vi till exempel just med energi, så är vi duktiga på att hantera energiskulden. Vi är inte så duktiga på att investera i energitillgångarna.
Nej,
och få
det
dem
bara
att
funkar
växa.
Liksom. Men ja, sen funkar det inte, så var, nej, det, ja, var inte mitt fel.
Ja, och sen det coola är, sen kan man koppla ihop detta med första tips om ränta på ränta. För tillgångar är ju ränta på ränta, de växer. Samma sak i energi, samma sak i tid. Precis som ränta på ränta kan funka på energiskulderna. Hanterar jag inte mina energiskulder så blir de bara större och större och större.
Mm.
Och större.
Mm.
Så att för mig blev det många gånger så att de här tipsen liksom hänger liksom ihop.
Ja.
Ska vi ta nästa? 12.
Tips 12. För att få frid och frihet i livet, ge upp rätten att ha rätt.
Ja, vad tänker du om denna?
Ja, den var ju lite svår att fatta när jag hörde den för första gången.
Mm.
Men det var, den har gjort stor skillnad.
Ja, alltså jag har upplevt många gånger när livet är knökigt eller när vi har konflikter, antingen med oss själva eller med andra, så återigen, detta handlar inte bara om att andra är omgiven av idioter, utan det handlar om sig själv också, så är det en önskan om att ha rätt, om att vi har en bild av att saker ska vara på ett visst sätt, att verkligheten,
den borde göra så,
och grejen är att många gånger så går till och med mycket av vårt liv går ut på att hitta bevis för att jag har rätt eller för att saker är på ett visst sätt. Och genom att ge upp rätten att ha rätt, genom att liksom så här, okej, men jag behöver inte ha rätt, vad behöver du i den här situationen? Så kan man många gånger skapa liksom en lösning. Och här tänker jag också så här, två grejer. Bara för att man ger upp rätten att ha rätt, det vill säga att man till exempel säger att, att man förlåter någon till exempel, så behöver inte det betyda att det som hände en var rätt eller att det var okej. Utan att förlåta någon eller försonas handlar för mig att skapa frihet för mig själv. Att jag inte behöver vara fast i det där. För jag tänker ibland på när jag har varit arg på någon eller när man hatar någon. Så var någon som sa till mig att hata någon, det är som att själv ta gift och hoppas på att den andra ska dö. För den andra behöver kanske inte ens vara medveten om att man är arg eller hatar det.
Nej, men jag tror man hatar mycket för sin egen skull, för att skydda sig och så. Ja. Att det inte ska hända igen, att man liksom... Ja.
Så detta upplever jag att man gör för sin egen skull. Och många gånger så kan det lösa upp många knutar.
Ja, jag tror det, för mig är det mycket mer så att jag behöver fundera på vad vill jag ha till exempel i en relation?
Ja.
Vad vill jag ha för relation? Vad ska jag göra för att få den relationen? Ja, det kanske är så att jag vill skylla någonting på dig.
Ja.
Ja, då får jag inte den relationen jag vill ha.
Nej.
Och det kanske inte ens var helt ditt fel.
Nej.
Nej, och då bara lämnar jag det. Ja. Då är det så. Skit i det.
Ja. Ja, men det är du fantastiskt duktig på. Du kan ju bli jättearg. Men sen kommer du alltid efteråt.
Och ja, liksom, alltid. Men... Ibland hinner du före. Och sen så då är du så. Jag kommer alltid till dig.
Nej. Nej, du är faktiskt jätteduktig. Du är jätteduktig på det. Så att, nej men,
något annat blir viktigare än att ha rätt.
Ja, så att för att få frihet i livet, ge upp rätten att ha rätt. Och detta är jättesvårt. Jag misslyckas jätteofta.
Jag är också oftast rädd för att jag ska bli utsatt för någonting igen i en relation.
Ja.
Eller att jag är naiv och dum i huvudet som inte lyssnar på någon inre röst. Om att tro inte på den. Ja, du vet, det är så mycket...
Ja.
Renast för mig är det i nära relationer där jag vet precis vilken typ av relation jag vill ha. Ja. Och då kan jag göra någonting kring det. Men när det är en sån där, vet inte, är det värt det? Är det vet, jag tycker också det är svårt.
Ja. Men det handlar ju om att för sin egen skull. Mm. Och liksom, jag misslyckas jätteofta med både den här och många andra. Jag brukar ibland säga att det är bara att kolla ett kommentarsfält på bloggen. Så kan man se hur ofta jag vill ha rätt. Liksom. Ska vi ta nästa?
Mm. 13. Om du inte har ett sammanhang i ditt liv där du är sämst, så har du problem.
Ja, så jag tänker att här handlar det om att omge sig med människor som får en att växa, som inte håller med en själv, som utmanar en, som är bättre än sig själv, som har de sakerna man önskar, eller de egenskaper eller de färdigheter som man vill ha och som ser på världen på ett annat sätt. För liksom så här, världen är inte så som jag ser den. Liksom, för att jag har ju mina erfarenheter, mina perspektiv, mina minnen etc. Så att genom att få en bild av verkligheten så som den är, så behöver jag omge mig med andra människor. Och detta gäller återigen alla områden, framförallt investeringar också. För att om jag är så här, vet jag bara är med som människor som tror att Tesla kommer vara den bästa aktien. Jag tänker om det är så att vi har liksom fel. Det pratade vi om i förra avsnittet med så här tionde mannens
uppgift. Detta förutsätter att man vill växa i sitt... värv eller som människa.
Ja,
vill man det alltid?
Ja, men jag tror att som en sanning, nu har jag en princip som inte kommer med, som en, så allting i livet eller universum antingen utvecklas eller avvecklas. Så att antingen så utvecklas man eller så avvecklas man. Antingen blir livet större och rikare eller så blir det mindre och fattigare.
Vi lever ju i uppfattningen att det kan bara vara som det är.
Jag
det är bra som det är.
Nej, jag tror inte
på
det.
Och då tänker du att det är någonting som avvecklas?
Ja, detta har jag sett så många. Återigen, nu pratar vi om detta som personlig utveckling. Detta funkar jag suttit på styrelsemöte. Exakt samma. Antingen så utvecklar man företaget eller så avvecklar man. Och har man börjat ta stegen i avveckling, så är min upplevelse, och jag påstår nu att alla som har jobbat ett antal år i styrelse håller med, att man fattar alltid för litet beslut för sent. Liksom, att i så fall, och det är inget fel på att avveckla vissa grejer i sitt liv. Det kommer vi till som en princip sen, som handlar om att göra, hur kan jag göra mindre av eller hur kan jag ta bort grejer.
Mm.
Men jag tror att som perspektiv så tror jag till exempel att Freja och Elsa skulle må bättre i livet om de ser det som att livet antingen utvecklas eller avvecklas. Och jag tror att livet blir rikare med utveckling, faktiskt. Och jag tror att det handlar om det här thoughtful disagreement till exempel. Det är en sån här favoritterm från Ray Dalio, som är en av världens bästa investerare. som han har. Att det handlar om att kunna ha en diskussion med någon som inte håller med, som är baserad på ömsesidig respekt. Och sen så tänker jag också att när man, särskilt när man är ung och ska liksom växa eller ha en karriär, så tänker jag, Robert Kiyosaki säger det också, earn while you learn. Tjäna pengar medan du utvecklas, tjäna pengar medan du lär dig. Vill du lära dig försäljning, ta ett jobb som säljare, då kommer du tjäna pengar och utvecklas samtidigt, tänker jag. Och det hänger också ihop med det här att vi är genomsnittet av de 10 personer vi spenderar mest tid med. Och anledningen till att vi är genomsnittet av de vi spenderar mest tid med är ju för att vi har vissa saker med, som vi är lika gamla eller har samma intressen eller samma jobb eller barn i samma ålder eller samma fritidsintresse. Och grejen är att vi alla fattar vi liksom med små barn att det handlar om liksom så här grupptryck, att det är viktigt vilka dina barn umgås med. Mm. Men sen tror vi att grupptryck slutar när man är 20 och blir vuxen. Och jag säger, nej, grupptryck funkar lika bra när man är 40 som när man är 20. Så att då handlar det om att liksom titta på, ja, men vad vill
man
jag
kan sätta sig i andra sammanhang.
Ja.
Och en, annat grupptryck.
Ja, och här tror många så här, men ska man då välja bort människor som tjänar mindre än mig själv om jag ska liksom utveckla min ekonomi? Nej, för de kan tillfredsställa något annat behov, som att ni är kompisar, att ni har roligt tillsammans, att de gör dig kloka. Eller, alltså du vet, det kan vara något annat. Men man behöver inte prata med dem om pengar så att man kopierar deras pengagrej. Precis som det finns människor som är riktigt duktiga på pengar men som är arslen eller inte har relation med sina barn. Man behöver ju inte kopiera att inte...
Man behöver inte kopiera allt.
Nej, liksom kring det där. Ja.
Tips 14. Hjälp andra att få det som de önskar, så kommer de att hjälpa dig att få det som du önskar.
Ja, jag tycker detta är väl en
är
av de här...
Är det inte att ha en baktanke hela tiden?
Nej.
Nej.
Nej, för tvärtom så skulle jag säga att om jag bara skulle ge ett råd i liksom, så skulle det nog vara det här.
Ett råd i livet?
Ja, så är nog detta det som är viktigast för mig. Att detta är ju den här lagen om reciprocitet. Eller liksom
men
den
när
här...
vet man att man inte får det? Alltså att när man hjälper någon i onödan. Jag måste bara säkerställa här, för detta skulle jag också gett till Freja och Elsa, men jag skulle lagt till en någonting.
Ja, men jag är så här, det handlar inte om den personen. För du kommer inte alltid få tillbaka, du hjälper en person. Och du kommer kanske inte få det från den personen. Och det är inte att ha någon så här vara så här Trump. Jag hjälper dig så får du hjälpa mig och hjälper inte du mig. Det är inte transaktionsbeteende vi pratar om här. Utan här handlar det om att vara generös, att ge först. Att vara liksom den som är generös i livet. Och om du är generös mot andra så kommer andra vara generösa mot dig.
Ja, och
om
det du... kanske inte är från just den människan.
Nej, precis.
Nej.
Och detta har så många förvecklingar, till exempel i pengar. Om vi tar pengaexemplet. Så till exempel, jag får höra så många, hur ska jag tjäna pengar? Hur ska jag göra för att bli rik? Hur ska jag liksom maximera min inkomst? Och jag säger, det är fel fråga. Om du vill tjäna mycket pengar i livet, då måste du ställa dig frågan, hur kan du skapa mycket värde i livet?
För andra.
För andra, ja. Hur kan jag skapa värde för andra människor? Och det blir kanske så ointuitivt, men detta står ju liksom i många så här historiska böcker och liksom så att med så här religiösa skrifter. Liksom, behandla andra så som du själv vill behandla. Hjälp andra så kommer de hjälpa dig. Och jag tänker i karriär så kan man tänka så här, sätta in i den andras position. Till exempel att om du, liksom, om du har en chef, eller om du säger att du behöver ett jobb. Går du till någon och säger jag behöver ett jobb? Ja, då har du ett problem. Den andra har inte ett problem. Du är ett problem för chefen. Varför ska de anställa dig? Det är ju inte deras problem. Men om du vet vilket problem chefen har och du säger att du kan lösa det problemet, ja, då kommer du få det där jobbet. Och det där är ett sådant här fantastiskt sätt, till exempel att skapa, att bli befordrad. Tänk, vad har din chef för problem? Eller vad har din chefs chef för problem? Kan du lösa din chefs chefs problem? Ja, då kommer du få belöning.
Det låter ju väldigt enkelt detta.
Ja, men det är
det
väl,
det
jag upplever det, men många gånger så det som fuckar upp detta är ju att jag vill vara säker på att jag ska få den där belöningen. Det är som så här historien om att vet, en person som är ute i fjällen fryser, liksom håller på att frysa ihjäl, kommer in i en stuga och så är där liksom en kamin och så är där liksom ved bredvid. Och så säger han till kaminen så här, ge mig lite värme så ska jag stoppa ved i dig.
Mm.
Liksom, att vi spänner vagnen framför oss. Jag ska ha pengarna och sen kanske jag kan skapa värdet. Yeah, sorry, it doesn't work that way. In med veden först och sen kommer du få värmen.
Bra.
Liksom. Yeah. Ja, förlåt, jag blir engagerad här.
Yeah.
Ja.
15. Din partner behöver inte vara ditt allt och relatera till relationen som en tredje part.
Ja.
Vänta här nu, vad är det, två tips i ett?
Ja, där slår jag ihop två för att få ihop det, för att det syntes det så tydligt. Jag tänkte,
ja,
så
här, det är ju meningsbyggnadsfel här.
Dessutom, jag med.
Okay. Det är därför som det syntes.
Okej då, ja, förlåt. Nej, men jag tänker så här, detta har gjort jättestor skillnad för dig och mig, upplever jag, när vi gick hos parterapeut. Att när vi kunde börja relatera till vår relation som en tredje part. Du är okej, okay, jag är okej, okay, vår relation är inte okej. Okay. Liksom.
Ja, ja, ja. Att ja, det var inget fel på oss.
Nej, utan att man kan prata om relationen som inte stämmer. Att man plötsligt kan dissociera sig. Det handlar inte om att du är dum i huvudet, utan det handlar om att vår relation inte funkar.
Jag ska bara säga en sak, det här med dissociera sig när det kommer till relationer. Så kan det låta som att det är idiotiskt att göra det. Man ska ju vara i känsla och man ska ju liksom inte dissociera sig. Men, men det är väldigt användbart för att få en överblick.
Ja.
Och lite logik i sammanhanget kring varför saker är som de är om man dissocierar.
Ja. Så för mig var det jättestor insikt. Så här, vi är tre parter i vår relation. Det är du och jag och vår relation.
Ja.
Liksom.
Men kan du säga något mer om den här tredje parten?
Nej.
För det låter så diffust. Och,
nej, men
vet,
att
vad ska man göra med
det
då?
Jag gillar att ofta är det så att, vet, att vi vågar inte prata om problem. Det är också så här, återigen på jobbet. Det är så här, någon kommer in med ett problem. Och sen så är det liksom så här, jag har misslyckats för min avdelning har inte levererat på mina resultat. Försäljningen funkar inte, eller marknadsföringen funkar inte, eller vi fick stänga produktionslinan. Mm. Och så känns det skitjobbigt att prata, för det är jag som är ansvarig för produktionslinan, alltså har jag misslyckats. Och så ska jag sitta här och få skit från er andra som har lyckats på era avdelningar. Om vi då kan säga så här, nej men att produktionslinan står stilla, det är vårt problem, det är inte mitt problem. Det är vårt problem, vi kan lägga produktionslinan på bordet, så blir det mycket enklare att prata om produktionslinan, vad som behöver göras, vad som funkar, vad som inte funkar, än att jag behöver sitta och försvara mig, för det är det som händer annars.
Ja, ja,
att
i relation,
konflikten,
ja.
Mm. Att jag ska sitta och försvara produktionslinan, eller försvara mitt team, eller försvara mig själv i relationen med dig. Så man slipper det här försvaret och angreppet när man pratar om relationen som en tredje part.
Det är lite som att döda förhållandet när så fort någon part ska behöver försvara sig. Och det håller vi på med ofta.
Ja.
Att man behöver försvara sig. Det är inget som vi är stolt över.
Nej. Och sen den andra insikten här, att din partner behöver inte vara allt. Att vi lever i någon som du vet, så här, man ska vara så här soulmates och man har alla intressen gemensamt.
You're my everything.
You're my everything. Och jag vill bara liksom kräkas lite på det. Så här, nej, det handlar om att ha ett överlapp. Typ jag tänker så här, Venn-diagram, två cirklar som överlappar. Man vill ha vissa delar som överlappar. Men sen är det vissa grejer som så här, jag är skitdålig.
Men nu får du specificera, nej, men så här, lite här. Vi har olika intressen.
Ja, men vi har ganska många intressen också som är gemensamma. Men till exempel så här, du är en skitdålig partner till mig i programmering. Eller hur? Ja. Det är inte som att du sitter och bara, vet du, jag läste den här nya liksom, designmönstret eller detta nya programmeringsspråket eller så här. Eller hur?
Nej.
Nej, jag är en ganska dålig partner till dig i området. Liksom så här, typ skönhet eller krämer eller liksom
eller
såna,
skrivande.
Eller
faktiskt.
Skrivande.
Som du.
Ja.
Ja, whatever.
Ja.
Det är du.
Och då har du har ju hittat till exempel Nina som är din skrivarbuddy. Eller hur? Jag har andra kompisar som jag pratar programmering med. Så att hitta, att liksom komplettera.
Men det där är ju väldigt safe. När du pratar om det så.
Ja, men det kan ju
att
vara
säga
också.
Så att våra färdigheter, de pysslar vi med på annat håll. Inte tillsammans med vår partner, men det kan ju också vara så här.
Att du vill ha samtal.
Jag vill ha samtal, intima samtal med dig.
Ja.
Du är inte så duktig på det, eller du har inte ord för vissa känslor. Och så. Nej, så
här, Karo frågar mig så här, hur mår du? Bra. Hur mår du? Dåligt. Och sen, men du vill inte prata med mig.
Nej, jag säger så, men kan du inte berätta, vad menar du med dåligt?
Ja.
Och så har du inte ord för det, eller du vill inte prata om det.
Nej, så lämna mig i fred. Ja.
Ja, så det är ganska dåligt för vårt förhållande.
Ja, tycker du, ja.
Det tycker jag.
Ja. Men
då får jag ha, alltså detta är ett dåligt exempel, men jag får ju ha vissa intima samtal med andra människor, vänner till exempel.
Ja.
Och sen så får jag acceptera ibland att du har vissa grejer som du kan inte prata om dem, för du vet inte hur man sätter ord på dem, eller du får utveckla det på något annat håll, ja. Liksom, jag vet
eller,
inte.
Eller du säger, jag har hängt med Niklas och så bara säger, ja men du vet, hur är det med hans barn? Eller hur är det med en kompis som skilde sig? Så bara säger, ja, vi pratar inte det. Och du säger, hur kan ni inte ha pratat om att han skilde sig? Det måste ju vara jättestort. Jag bara, ja, det pratar inte vi om, liksom. Så att jag...
Ja, yeah. Vad vill du säga med det?
Nej, men att vi har olika preferenser, vi är olika människor. Och att jag tror att både du och jag mår bättre i, liksom, ibland när man kan acceptera sina olikheter. Och sen hittat Nina för vissa grejer och sånt.
Ja, ja.
Så tror jag. Ja, jag tycker den är klurig, men jag tycker ändå så här.
Den är klurig, men vi jobbar på den.
Vi jobbar på den. Bra, ska vi ta nästa?
16. Bättre att äga 1% av Shell än 100% av en bensinmack.
Ja, jag har inget bra, liksom så här, bättre, men detta är en sån grej som har fastnat hos mig. Jag vet inte ens vem det var som sa det.
Är detta
det
bara ekonomi?
Nej, jag tror att detta handlar om att göra saker tillsammans, så att det inte var snål. Att ibland så träffar jag folk, ja, men jag kan inte berätta om min affärsidé för då kanske du tar den. Och då är jag så här, ja, okej, alltså, det är inte som att jag inte har egna idéer. Utan
ja, men här, så är det inom skrivande också.
Ja.
Vissa vill inte prata så mycket om vad de skriver på, för att då kanske någon,
ja, och jag upplever,
tar det. Men det är samtidigt som man skulle få väldigt mycket hjälp.
Exakt.
Om man hade bollat sin idé lite eller liksom tänkt tillsammans.
Ja.
Och då får man bara använda sitt omdöme.
Ja,
och liksom med vem man pratar med.
Ja,
liksom.
Och jag tänker så här, det som provocerar mig i sådana situationer, det är att det kommer från brist. Att det inte finns
finns tillräckligt många bra idéer här i världen.
Ja, precis. Och att det säger ganska mycket om den människan om den skulle sno den. Liksom. Medan liksom, så här, upplever att nedsidan är ganska liten av att dela med sig och uppsidan är väldigt, väldigt stor. Och jag gillar ju det här också, hur kan 1+1 bli 11? Och det var också så här, för man brukar alltid säga, hur kan 1+1 bli mer än 2? Twist.
Jag vet inte vad man kallar det. Men vad jag vill säga här.
Ja. Man sätter ettorna bredvid varandra, ja, men, och tar bort plustecknet.
Sluta, John. Vad jag bara vill kolla här nu,
ja,
det är om man ska glömma sig själv och sätta projektet först. Kan det vara någonting som...
Nej, det är inte detta det handlar om.
Nej,
detta handlar om att ta två saker, slå ihop dem. Och att summan av de två sakerna är mycket större än de två delarna för sig.
Jag fattar inte vad du menar.
Men så här, okej.
Okay, bättre att äga 1% av Shell än 100% av en bensinmack.
Ja, så vad är innebörden av det? Hur mycket kommer du tjäna på en bensinmack? 100 000 om året.
Ja.
Ja. Hur mycket kommer du tjäna på Shell?
Det är säkert mer än 100 000, ja, om året. Absolut. Exakt. Men det är ju för att Shell är större.
Exakt.
Än bensinmacken.
Exakt.
Ja. Okej. Okay.
Ja, så att det handlar om att inte vara snål. Det handlar om att göra saker tillsammans med andra.
Jag tycker inte alls att jag får ut det ifrån denna.
Okej. Okay. Ja. Nej, okej. Okay. Ja, jag behöver inte
argumentera. Att inte vara snål. Du får gå in på och berätta vad du menar med att inte vara snål.
Ja, men så här, att göra saker tillsammans med andra. Att, har du aldrig hört uttrycket 1+1 kan bli mer än 2?
Jo, ja, det har jag. Ja. Inte ditt 11, men ja, whatever.
Ja. Och då handlar väl detta om, till exempel, jag har gjort de bästa affärerna jag har gjort i mitt liv. Det är när jag har gått till någon som sagt så här, okej, ni har till exempel så här, Claes-Erik, vi hade Ecotech. Han hade ett miljökonsultföretag. Jag hade en app för så här ISO-kvalitetsledningssystem. Jag kunde sälja det på egen hand, han kunde göra sin grej på egen hand. Genom att vi slog ihop våra påsar, och vilket liksom då gjorde att ingen av oss ägde 100% av vår bensinmark, utan plötsligt ägde vi bara 50%.
Mm.
Så fick vi en mycket större kaka.
Ja, ja, ni tjänar mer på det.
Ja.
Ja.
Ja, och det är väl precis
det. Ja, det är precis.
Ja.
Absolut.
Du har två cykelhjul, pedaler och en ram. Varför säger de ganska meningslösa? Sätter du ihop det så får,
ja,
du en
cykel.
Men
jag har förstått, Jan, jag har förstått. Jag bara blev knäpp i huvudet på din sån 1+1 = 11. Alltså jag bara hatar sånt.
Varför det?
För jag bara, alltså såna klyschor som man bara, jag har aldrig hört det, men det låter för jävligt.
Okay.
Så bara blev jag så förbannad när jag var, är det detta vi pratar om eller vad är det egentligen? Vi går vidare.
Okej, okay, ja. Jag tycker klyschor är klyschor av en anledning.
Ja, det finns, men du får använda dem with care. Var försiktig, Jan.
Okej, okay. Vi tar nästa.
Känslor, ja, okay.
Nummer 17.
17. Känslor är information för att guida dig rätt i livet.
Ja.
Den här är också ganska så bred.
Ja. Så, men jag tänker så här, detta har jag från Hulda Birna, tror jag, och från så här terapi, samtal och bara vara och landmark och massa andra grejer. Så känslor är vår interna kompass för att peka och för att ge oss liksom info om så här, är du på väg i rätt riktning eller inte. Till exempel att bli arg är ju ett fantastiskt sätt att säga så här, nej men nu har en gräns för mig passerats. Så till exempel att arg för mig är ett sätt att tänka på, för jag var ju rädd att vara arg förut. Liksom. Det var en känsla jag var rädd för, det var en känsla jag inte värderade. Men nu kan jag vara så här, oj vad spännande, jag blir arg. Det betyder förmodligen att det har, någon har gått över min gräns. Liksom, någonting brutit mot någonting som jag tycker är viktigt. Och eftersom känslor alltid trumfar logik, så tror jag att det är liksom viktigt att lyssna på dem. Och Tony Robbins, en amerikansk coach, brukar ju säga så här, lyssna när livet kittlar dig med en fjäder. För om du inte lyssnar när livet kittlar med en fjäder, då får du en tegelsten i huvudet. Har du väl fått tegelstenen i huvudet, stå inte i vägen för tåget.
Mm.
Och jag tror att det där
handlar... Men är det alltid som känslor pratar rätt då?
Nej, för nu kommer dualiteten kring det där också. För att jag behöver inte lyssna, jag behöver inte tro på allt jag känner. För ibland blir jag ju rädd. Liksom för att
någonting är nytt och okänt, fastän det kommer vara roligt att gå på det här minglet.
Ja, och för att det är liksom evolutionärt och varit bättre att tro, om det prasslar i busken så är det bättre att tro att det är ett lejon som kommer äta upp mig, än att tänka att det bara var vinden.
Mm.
Är med. Så jag behöver inte tro på alla mina liksom tjänster. Men jag tror att det är där mindfulness och meditation och allt kommer till. Att vara medveten om och lyssna. Jag tror man ska lyssna på dem, men man behöver inte agera på dem. Och detta handlar också återigen i mycket, till exempel ekonomi och pengar. Till exempel att många gånger så tänker jag så här, nej, men en person som jag borde göra, eller en person som jag borde spela golf, eller en person som jag borde ha en Tesla, en person som jag... Att det där kan ju också vara känslor som bara lurar en. Liksom, att, jag tror att det är viktigt att skilja på det som jag genuint vill ha, eller det som är genuint, och liksom... Det som bara är fake.
Ja, absolut. Men jag tänker också tillbaka på mitt liv när jag var yngre. Alltså jag var ganska så obalanserad, John.
Mm.
Det kan jag fortfarande vara. Men jag har definitivt bättre koll på vem jag är. Och, alltså jag har ju gått massvis med terapitimmar och allt möjligt liksom för att bli balanserad.
Ja.
Och då, om jag hade lyssnat på mina känslor när jag var 16, då är jag inte säker på att de skulle talat om rätt saker för mig.
Ja, fast det tror jag ändå.
Jag vet inte.
Skrev du när du var 20? När du var 16?
Jag vet inte, Jan. Jag kommer inte ihåg.
Du har berättat.
Jag skrev kanske dikter och sånt.
Ja, du jobbade på en tidning med recensioner av böcker.
Ja, jo, det gjorde jag. Men,
ja.
Men jag vet inte. Det var svårt med relationer. Jag hade väldigt svårt med relationer.
Ja, jag fattar. Och det är ingen som har sagt att så här, don't wish it was easier, wish you were better.
Ja, men jag har wished att jag var bättre.
Ja.
Och tagit de timmarna,
ja,
för att bli balanserad.
Ja, så att då kan man också säga att de har guidat dig.
Det är inte väl att vara förälder och vara obalanserad. Nej, kan jag säga.
Nej, och då har ju känslan, kan man ju argumentera för att ha guidat
dig
rätt.
Ja, den har guidat mig rätt. Okay.
Ja. Sen jag älskar jag också, vi har ju börjat med våra barn, eller med Freja som är 9. Titta på Headspace-appen. Det finns en app som heter Headspace. Skit i appen, men Headspace gör fantastiska animationer som finns på YouTube om känslor.
Men det är en meditationsapp där de förklarar också hur det där, känslor kommer och går. Det kommer som tåg, ja. Eller att de kommer och förflyttar sig ut.
Att det är som en väg, som man, tricket är att sitta bredvid vägen och titta på känslorna istället för att springa ute på vägen och försöka stoppa vissa känslor.
Och just när man kanske är upprörd.
Ja.
Just när man kanske är upprörd och så, man ska inte dissociera sig hela tiden.
Nej.
Men det är skönt att kunna gå in och ut ur det.
Ja, ja, precis.
Och känna så här, men gud, jag var nu lycklig nu.
Ja, precis.
För då har man dissocierat sig till lyckokänslan,
ja.
Men man förstod att någonting fantastiskt hände,
ja.
Eller hur?
Ja, absolut. Och det coolaste var ju nu här när Freja var ledsen häromdagen, så var hon så här, ja, det är som en jättelång lastbil här på liksom den där vägen. Och sen kunde jag sen på kvällen innan hon somnade, satt jag och pratade med henne och sa, hur har det gått med den där lastbilen? Har den åkt förbi nu? Ja, nu har den åkt förbi.
Mm.
Och så kunde vi prata om det här. Så att Headspace, jag kan lägga en länk. Om jag glömmer...
Men vänta här nu, Jan.
Ja.
Hjälper du vårt barn att få syn på sina känslor och sätta ord på dem?
Ja.
Ja, det är ett kung fu moment, Jan. För du har ju problem med det.
Ja.
Men du hjälper vårt barn med det.
Ja.
Kanske det var med, fint av dig.
Ja, kanske till och med hjälper mig själv lite i det.
Ja.
Ja, och sen är det också en fantastisk historia apropå känslor, den här indiansagan med de två vargarna. som vi inte behöver återskapa, men det är en jättefin saga som man också
kan man googla den.
Man kan googla den, indiansaga med de två vargarna som handlar.
Det finns varianter på det, men jag tror man hittar rätt om man kollar de två vargarna.
Ja. Mm. Jag tänker vi tar två tips, sen tror jag vi avslutar här och så gör vi detta avsnitt i två delar. Ja. Faktiskt.
Okay.
Så att du får om två avsnitt på en hälften. Nummer 18.
Ägg lite guld har du skrivit här.
Ja.
Är så, det smycken då?
Nej, detta är liksom investeringsguld. Tänker jag. Antingen fysiskt eller liksom i sin portfölj.
Men räcker, alltså, är det okej att köpa smycken? Är det okej? För att jag har, veta, är det att investera i guld?
Nej, för att ofta är smycken inte rent guld. Det finns investeringsguld som är smycken, det är okej. Liksom där smycket är värd sitt vikt i guld.
Men det är inte 24 karat då?
Ja, det vet jag.
För det är
jag
väl mjukt?
Ja, det kan vara lite olika. Men tricket är ofta att betala mig för smycket, utan här handlar det om att då vill du ha det som att det
man
är värt.
Betalar också för design.
Ja, och det vill du inte betala för. Du vill bara betala för själva guldet. Mm. Och här tänker jag på Nassim Taleb formulerade i sin bok något som man kallar för Lindy-effekten. Och Lindy-effekten säger att så lika länge som något har bestått tidens tand, lika länge kommer det vara aktuellt i framtiden. Så ju längre tid, till exempel vissa saker då, klyschor som har överlevt flera tusen år, lär överleva flera tusen år. En artikel på Aftonbladet som är en timme gammal kommer sannolikt bara en livslängd till på en timme framåt.
Mm.
Så att det handlar liksom om att se. Och när det gäller guld så har guld varit liksom ett betalningsmedel i flera tusen år. Det betyder att sannolikt kommer det överleva de flesta andra valutor som vi har som har kommit, till exempel Tyskland hade D-mark, idag har vi euro. Vi har massor av valutor som har kommit och gått, guld har liksom bestått tidens tand. Så att jag tänker på guld som en försäkring, jag tänker på guld som en generational wealth, jag tänker på det som ett komplement i sparande i en fondrobot. Notera att du har skrivit lite guld.
Ja, jag tänkte hur mycket är lite.
Ja, och jag tänker mellan 5-10% av det man har i fondroboten. Så har du 100 000 i ditt fondrobot, mellan 5 000-10 000 i guld. Och det behöver inte vara fysiskt, det kan vara i guldfonder, men det pratar vi om i andra,
andra avsnitt.
Men jag tror så här, man ska äga lite guld och det är en fantastisk...
Men räcker det med 5-10%? Ska man inte ha lite mer? Alltså onödigt att ha så lite.
Ja, men det diskuterar vi i andra avsnitt. Yep. Men 5-10 är så här klassisk, historisk. Då. Och sen så tror jag också att om man gillar preppingperspektiv, har man att man har något guldmynt. Det är liksom att du får med dig väldigt mycket värde på liten vikt. Och guld är accepterat över hela världen. Det är ingen i hela världen som kommer säga nej till guld. Liksom. Så att det är så här, stor uppsida, liten nedsida. En asymmetri som man gillar. Ja. Ska vi ta
sista tipset för detta
avsnittet?
Ja. Tips 19. Du behöver inte oroa dig för vad andra tänker om dig. De är upptagna med att oroa sig för vad du tänker om dem.
Ja. Detta är så här, fick vi från Landmark när vi gick utbildning i Storbritannien för många år sedan.
Jag tror att jag tänkte det också innan dess. Att jag märkte att det spelade inte så stor roll vad man gjorde.
Mm.
Men sen så insåg jag också att folk snackade om det ett tag. Och sen snackar de inte om det längre.
Ja, precis. Nej, men jag tror att detta är en av livets stora ironier. Att vi är så himla rädda för vad andra ska tycka och tänka om oss. Att vi är så självupptagna att vi tror att andra verkligen genuint går och tänker och tycker om oss.
Mm. Ja, vi är självupptagna.
När de egentligen är rädda för vad jag eller vad andra ska tänka och tycka om dem. Så de har liksom, man har inte tid att tänka på någon annan, för man är fullt upptagen med att tänka på sig själv. Och jag tänker på detta är också så många förvecklingar, att man kan se det som att alla är blyga. Alla väntar på att du ska komma fram och presentera dig, eller att du ska skicka ett mejl, eller att du ska bjuda ut dem, eller att du ska komma med ett affärsförslag. Så att mycket är vunnet på att bara ta det där första steget. Tänker jag. Och sen också att de gånger man får nej, så tror jag också att det handlar inte om vad de tycker och tänker, utan det handlar många gånger att, precis som när jag tackar nej, att jag är upptagen, att jag inte är där och då, eller att jag är distraherad, eller jag ska natta barnen, eller att det händer andra saker i mitt liv. Och det där är också ett tips som jag fick från Lennart för många år sedan, som sa så att de flesta människor har alltid en full kalender 14 dagar framåt, för det är nog så här genomsnittligt perspektiv som vi klarar att hålla i huvudet. Men bortom 14 dagar så är det oftast ganska tumt. Så om man till exempel ska boka möte med någon eller ska hitta på något, så är det ofta bra att föreslå någonting bortom 2 veckor. Medan liksom den kommande dagen är oftast nästan alltid inplanerade.
Vänta, hur kom vi dit? Jag vet inte om jag zonade ut eller någonting.
Ja, men det var så här, om man får ett nej.
Ja, om man får ett nej.
Om man får ett nej.
Yeah.
Och liksom, så var det ett liksom här trick, tänker jag. Och sen också att apropå, för man är så rädd för vad andra ska tänka, så tänker jag också så här att om man får ett nej första gången, fråga igen. Det är förvånansvärt hur många gånger man får ett ja på andra eller tredje försöket. Så att i grunden, nu blev det lite blandat här, men i grunden så handlar det om att inte vara så himla rädd för vad andra ska tycka och tänka, för att andra människor har inte tid eller energi att lägga på det. De är rädda för vad du ska tänka och tycka om dem.
Mm.
Bra, jag tänker vi rundar av den här delen. Kanske inte så förvånansvärt, men vi har hunnit igenom hälften.
Ja.
För jag godkänt på de här hittills? Eller tycker du att de är klyschor stulna från en bok? Förutom den där 1 + 1 = 11. Den gick,
ja, vem
inte,
hade du
den
stulit
gick,
det?
Jag vet inte. Den gick tydligen.
Säg
inte
nu hem. Att du tänkt ut det själv, Jan.
Ja.
Ja, men det var fina tips.
Ja, vad bra. Tack. Men då vill jag egentligen bara säga så här, tack så mycket för att du har lyssnat ända hit. Och jag hoppas att du är sugen på att få även de sista då, 20.
Kommer det komma något sånt där om hur man hanterar det motsatta könet eller relationer med någon man tycker?
Alltså, nej, det kommer det
till
nog
barnen
inte.
Tänker jag. Alltså.
Ja, där kommer några sådana, men inte så mycket, utan det enda var så här, om du är hungrig så kommer du få svälta.
Om du ser hungrig ut.
Om du ser hungrig ut så kommer du få svälta. Nej, men det kommer någonting sånt där relationsaktigt. Men det är ju
jag
inte
kommer få skriva någonting sånt till våra barn.
Ja,
de är ändå tjejer.
Ja, du får ta den biten. Men jag tänker så här, att jag tror att vi kommer lägga ut båda avsnitten samtidigt. Så att jag tror att du kan fortsätta direkt med del 2. Och sen nästa vecka eller så är vi tillbaka och kommer prata om, tror jag, om bolån. Och
ja.
Andra sådana saker. Och Erik Strand kommer också komma tillbaka. Så att det kommer Kul. Med mer ja. Info. Så att tack så mycket.
Tack.
Och skriv gärna i kommentarerna vad du tänker och tycker. Och vad ditt råd, ditt bästa tips är.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.